täytyy ihan suoraan sanoa, että en minä tuntenut mitään syyllisyyttä, kun mä ryöstin pankin.
Den genom tiderna största finländska bankrånaren Matti Volvo Markkanen rånar postkontor och banker i hela Norden på 60-, 70- och 80-talet.
Han var intelligent kund. Tyvärr bara så var han kriminell som många andra.
Matti Markkanens kriminella bana startar med en serie uppmärksammade bankrån i Danmark i mitten av 60-talet.
Så har han nu varit klädd ut, haft en peruk på eller en sjov hat. Så han har ju sett det som en föreställning, liksom The Joker i Batman.
I Finland är Matti Markkanen fortfarande ganska okänd. Men i Danmark blir han rubrikernas man och en folkhjälte med sina festliga förklädnader och självsäkra uttalanden om att den danska polisen aldrig kommer att kunna fånga honom. I slutet av 60-talet ser många danskar honom som en Robin Hood-aktig figur som skälar de rika, samtidigt som han passar på att göra narr av den danska polisen.
Jag vill aldrig lyckas begå ett bankrån i Danmark. Det säger politiet. Och jag skulle bevisa det motsatt.
Hur lyckas Matti Markkanen utföra otaliga rån och dessutom vinna danskarnas hjärtan? Och vad döljer sig bakom den charmiga fasaden? Du lyssnar på Dokumenterat, ett program om bankrånaren Matti Volvo Markkanen. Mitt namn är Petter Lindberg.
Den är Råde Öde i 3, från Helsingfors och Turku.
År 1963 får den språkbegåvade Matti Markkanen anställning på Finlands kontor i Köpenhamn.
Arriving from Helsinki and over Turku.
Matti Markkanen har redan i slutet av 50-talet bott i den danska huvudstaden som ung student. Men den perioden har avbrutits av värnplikten och vistelser i Moskva och London. Två städer i vilka han påstår sig ha varit verksam som spion. Spionuppdragen får man kanske ta med en nypa salt, men 1963 är Matti Markkanen alltså tillbaka i Danmark, den här gången som nyanställd på flygbolaget Finnair.
Uudella omalla DC-862 suihkujättiläisellä Amerikkaan. Joka arkipäivä Köpenhaminan ja Amsterdamin kautta New Yorkiin ja takaisin.
Hän yritti minusta aikanaan fonetiikan professoria Suomeen. Se ajatus ei minua viehättänyt, koska minulla oli hiukan toisenlainen luonnekuva, kun sopii kiltille professorille.
Matti Markkanens pappa är sträng och krävande och vill att sonen ska bli diplomat eller professor i fonetik. Men Matti Markkanen säger själv i en gammal intervju att hans rastlösa lynne inte passade för ett stillasittande akademiskt jobb.
Silloin nuorempana niin elämä tuntui täyspainoiselta vain kun oli joku vaarallinen tilanne. Tällaisen ihmisen on tavattoman vaikea elää normaalia, semmoista sanotaanko jopa tasapaksua elämää.
Redan tidigt inser Matti Markkanen att ett vanligt jämntjockt liv inte passar honom. Det är istället faran som lockar och behovet att utmana auktoriteter.
Mulla samalla semmoinen, tai oli nuorena hyvin voimakas kapina kaikenlaisia auktoriteetteja vastaan.
Med en rastlös läggning och ett behov att ständigt söka faror i livet är det givet att anställningen på Finnair inte kommer att bli särskilt långvarig. Under åren 1963 till 1966, då Matti Markkanen ännu jobbar på flygbolaget, blir han vän med en dansk familj.
Jag trodde att min familjes historia bara var verkligen kedlig och normal som alla andras. Jag har fått ett bättre inblick i hur min mormors barndom var och så också med Volvo Markkanen. Stor en del av min familj han egentligen var. Han var ju som ett familjemedlem i min familj.
Den unga redaktören och historiebloggaren Regitze, Jörgens dotter, trodde ännu för några år sedan att hon kom från en väldigt vanlig och tråkig familj. Den rasmussenska familjen visade sig ändå vara raka motsatsen, med en berömd bankrånare som en extra familjemedlem.
Min oldefar, han var overpostbud, og så hans rute inde i Indre By med post, den lå ved Finnairs hovedkontor i København. Og så, og der arbejdede Volvo-markanen, og så har de så på en eller anden måde, når han har leveret post, så begyndt at snakke sammen.
Den lokala brevbäraren som varje dag levererar post till Finnairs kontor i Köpenhamn blir vän med Matti Markkanen och snart bjuder också Erik Rasmussen hem Matti på middag. Det här säger barnbarnsbarnet Regitze, Jörgens dotter, som gjort en uppmärksamma tv-serie om just Matti Markkanen och vänskapen mellan hennes gammelmorfar och bankrånaren som i Danmark kommer att kallas för Volvo-rövaren.
Han var en litet enspänner i København och bodde alene och kände inte riktigt någon. Och så hade min oldefar sagt, så kan du komma till middag och spise mad hos hans familj. Och så utvecklade det sig bara det här vänskap, hvor han kom meget ofte och spiste aftensmad i deras hem.
Matti Markkanen känner sig förmodligen lite ensam i Köpenhamn och nappar på anbudet att komma hem till familjen Rasmussen på middag. Och rätt fort blir han en daglig gäst vid middagsbordet.
Han blev sin familjevän rätt hårdigt. Och min mormor, som den gang var 13-14 år, hon hade brug för hjälp med läxorna. Och jag tror inte att varken min oldefar eller oldemor hade den
tålmodighed.
Ja, til det. Så min mormor, hun fortalte, at han hjalp hende med matematik og tysk, for han kunne 7 sprog angiveligt.
Regitzes mormor, som i den her tiden er i 13-årsåldern, får hjælp med lekslæsningen, eftersom Matti Markkanen er hjælpsam og duktig på både språk og matematik. Ibland kommer han også med gåvor, og det verkar som om han livar upp den rasmussenska familjen, som annars har någonting lite dystert över sig. Men snart ska idyllen ändå krossas.
De kände hinanden i 4 år för min oldefar begynner att smule och hade smulet cigaretter. Det var något som jag slet inte visste eller någon andra i min familj hade visst.
När Matti Markkanen och Erik Rasmussen känt varandra i några år börjar Rasmussen smuggla cigaretter och med på ett hörn finns också Matti Markkanen som hjälper till med att transportera smuggelgodset. Att smuggla cigaretter från Polen är lönsamt och riskabelt, men det är inte bara för spänningen och den egna vinningens skull som Rasmussen börjar smuggla. Nej, han vill ekonomiskt hjälpa sin dotter som blivit gravid när hon endast är 15 år gammal.
Min mormor, hon blev gravid som 15-årig. Och så ville han hjälpa sin datter, alltså min mormor, med det ekonomiska. Och det var faktiskt därför han blev kriminell. Alltså, det var alltid en grund till att folk blev kriminella. Det var kun de få, der gör det för sjov.
Matti Markkanen blir smugglarkompanjon. Men redan tidigare har han slagit in på brottets bana genom att smuggla sprit. Han har också fått lämna Finne på grund av oklarheter med biljetter och det är kanske inte heller helt rumsrent att Matti Markkanen ordnat damsällskap åt finska affärsmän som kommit till Köpenhamn. För en man som medvetet söker faran är steget från tjänsteman till brottsling antagligen ganska kort.
Ehken silloin aikanaan sitten kun alkoi tekemään rikoksia, niin siihen täytyy ensinnäkin olla valmiudet, tavallaan psyykkiset valmiudet, jotka on lähtöisin jo lapsuudesta. Ja sitten niin oli jonkunlaista jännityksen kaipuuta ja tyhjyyden tunnetta, ei ollut enää mitään, millä oli mitään väliä varsinaisesti, niin siitä se ehkä alkoi.
För att bli brottsling behövs en beredskap och en kallsinnighet som förmodligen härstammar från den egna barndomen och i synnerhet den egna pappans själviska livshållning.
Isän arvomaailma oli kai se tänä päivänä määriteltäisiin semmoinen perusfasistinen, hyvin itsekäs. Toisia ihmisiä ei tarvinnut kunnioittaa. Piti ainoastaan tähdätä omaan hyötyyn. Ja ei ihmistä tarvinnut välittää. Se meni jopa niin pitkälle, että hän koulutti minut sillä tavalla, että minä en välittäisi äidistäni enkä hänestäkään.
Matti Markkanen säger i en av de otaliga intervjuer som finns sparade i Yles arkiv att hans pappa hade en fascistisk syn på livet. Man behövde inte respektera eller bry sig om andra människor. Egennyttan var det viktigaste i livet enligt Matti Markkanens pappa. Inte så konstigt alltså att Matti Markkanen väljer att bryta kontakten till sina föräldrar. Nu är det istället spänningen som ger honom ett nytt livsinnehåll.
Se jännitys tuli siitä, kun mä tiesin, että nyt käynnistyy valtava takaajokoneisto. Ja sitten se, että osaisiko sen reitin valita sillä lailla, että pystyy pujottelemaan niiden välistä. Ja jos tulee takaajo, niin sitten olisi voinut koettaa autolaajon taitoaan tai muuta, että pystyykö karistamaan. Tämä oli se, niissä se suuri päätarkoitus. Eihän ryöstöstä rahallisesti koskaan kostu. Siellä oli salakuljetus, josta tuli paljon enemmän rahaa.
För Matti Markkanen verkar rånen ha varit en spännande lek där det handlade om att ställa till med uppståndelse och sedan lura polisen. Visst är han ute efter pengar, men i efterhand säger han själv att bytet ofta var litet och att smugglingen var betydligt lönsammare och mer riskfritt än att kliva in i en bank med ett vapen i högsta hugg.
Men som sagt, man lämnar att ihminen har puttu itsesuojelu vaisto. Siis sillä tavalla, että jos tulee joku vaarallinen paikka, niin ei niin kuin tunne sitä vaarallisena, vaan se tuntuu lähinnä semmoiselta kutkuttavalta, miellyttävältä.
Matti Markkanen verkar sakna självbevarelsedrift, och för honom är spänningen både behaglig och kittlande. Men det finns ytterligare en sak som år 1966 ska pusha Matti Markkanen över på den illegala sidan.
Kööpääminässä, niin mä muistan, kun mä luin semmoisen lehtijutun, että yksi isä ja poika teki pankkiryöstön ja ne kai ihan päivässä parissa kiinni ja sitä poliisi kehui sitä, että kyllä se ei meillä koskaan onnistu, se on meillä täysin mahdotonta, että tämmöitä ei voi tapahtua Tanskassa ja näin. Mä oon semmoinen vastarannan kiiski ja mulle tuli semmoinen niin kuin vitsinä mieleen, että älkää nyt viittikö puhua soopaa.
I en dansk tidning läser Matti Markkanen en artikel om hur en pappa och hans son rånade en bank för att kort därefter bli tillfångatagna av den duktiga danska polisen. Den skrytsamma artikeln är som ett rött skynke för Matti Markkanen som bestämmer sig för att visa att han minsann kan begå ett bankrån i Danmark utan att åka fast. Matti Markkanen begår sitt första bankrån i Skålunde i Danmark iklädd rånarluva och damperuk. Förklädnaden måste ju ha sett helt galen ut och Matti Markkanen har själv berättat hur en liten pojke som råkar befinna sig i banklokalen undrar om Matti leker bankrånare.
Jag tycker att jag skulle gärna göra bankrån.
Det gör jag, svarar den glada bankrånaren och tackar ännu för bytet innan han skyndar ut till den väntande flyktbilen. Matti Markkanens förklädnader och artiga beteende väcker uppmärksamhet, men också förargelse, i synnerhet bland polisen.
Poliisi taas sanoi, että kyllä se on ihan kohta kiinni näin. Ja sitten siellä yksi poliisipäällikkö sanoi, että minä jäskä yhden gamle hätmä syö vaikka vanha hattu, niin että jos ei se ole viikossa kiinni ja näin. Ja sitten lehdistä tuli ja vei sille vanhan hatun ja teki jutun siitä ja se tarjosi sitä hattua. Ja
en självsäker polischef hotar att äta sin egen hatt om inte rånaren snart är infångad. Men när Matti Markkanen gång på gång lyckas hålla sig undan uppvaktar en lokal tidning i Köpenhamn polischefen med en hatt. Redan tidigt får Markkanen tidningspressen på sin sida.
Han, aviserna älskade att skriva om honom. Hvor han fik navnet i Danmark, Volvo-røveren, fordi han ligesom altid stak af en stjålet Volvo.
Tidningarna elsker at skrive om Matti Markkanen og tepa honom fort til Volvo-røveren, eftersom Markkanen verkar föredra Volvon som flyktbil, något som också bilhandlarna nappar på.
Lätt att köra. Fullständig instrumentering med stöldlås. Volvo Duett. Två extra stolar, bekväm plats för 7 personer. En Volvo Duett gör 2 bilars tjänst.
Danskassa niin autoliikkeet mainosti autojaan tämän ryöstöaallon pohjalta ja pilapiirtäjät piirteli kuvia sympaattista pankkirosvosta, jonka haalarin taskusta torsuu rahaa ja lähettää terveisiä poliisille, niin kyllä siinä sitten tuli jo se piru mieleen, että nyt täytyy vähän tätä pelleilyäkin jatkaa.
Volvo Markkanen blir en folkhjälte i Danmark. En man som skämtecknarna porträtterar med sedelbuntar i fickorna. En man som prydar löpsedlarna och som till slut också vinner folkets sympatier eftersom han driver jäck med polisen och dessutom verkar stå på de svaga sida.
Ilmeisesti se oli sama esimerkiksi Tanskassa, kun ihmiset tuntivat niin suunnatonta vahingon iloa, kun tämmöinen rosvo ryösti pankin. He tavallaan niin kuin elivät minun kauttani omaa semmoista kapinansa yhteiskuntaa vastaan.
Matti Markkanen säger att danskarna förmodligen kände en stor skadeglädje över att han rånade banker på löpande band. Det var ett sätt för dem att kanalisera sitt eget uppror mot samhället. Eller som Regitze Jörgensdotter uttryckade, Matti Markkanen var den lille mannen som ensam stred mot samhällets orättvisor och på kuppen blev folkhjälte. Volvo Markkanen har flytt och nästan övermodigt hälsar han i samband med sina bankrån till polisen.
Hils polisen när de en gång kommer.
Ja, han siger også på et tidspunkt, hils politiet, når de engang kommer. Altså, og ligesom havde ligesom flygtet med en bil, og så videre på en cykel, og så havde han cyklet forbi politiet, og været sådan, nå, er det ham røveren? Ah, men jeg håber, I finder ham.
Volvo Markkanen opviser en utrolig frækhed genom at cykle forbi afspærringer og fråga polisen, hvem de letar efter. Inget verkar kunna stoppa Volvo Markkanens framfart. Han begår bankrån, smugglar cigaretter och besöker familjen Rasmussen i vanlig ordning utan att avslöja vad han sysslar med på fritiden.
Han var meget god till att lyve. Och han hade sådan ett, jag tror han hade dubbelliv eller sådan något. Fordi han var meget sådan enspændere och så meget mystisk anlagt. Min mormor fortalte, at nogle gange så kunne han bare forsvinde og være væk i flere uger, måneder, og så komme tilbage, som om intet var sket.
Matti Markkanen er mystisk og förtegen, og tidvis forsvinder han for at være borta i veckor eller månader, for at sen återkomma som om ingenting skett, siger Regitze Jörgensdotter. Det som man däremot vet är att Matti Markkanen har extravaganta vanor och att han gillar att klä sig i dyra märkeskläder.
Han levede det vilde liv på første klasse og sådan noget. Han gik også meget i mærketøj. Det var også, når man har en dyr livsstil, så skal man jo ligesom opretholde den. Det er derfor måske, at han stjæler og sådan noget. Og min oldefar, han arvede mange af Mattis finærskjorter, fordi Matti han ikke gad at være sit tøj.
Matti Markkanen har avalt at dæmme en dyr livsstil, og det krävs naturligtvis pengar for at upprätthålla den. Regitze, Jörgens datter, berättar också att hennes gammelmorfar Erik Rasmussen ärvde en massa finnerskjortor för att Matti Markkanen inte orkade tvätta dem utan hellre skaffade nya. Det är något som har hänt med Volvo Markkanen. Han griper faktiskt i våld och de galna upptågen och humorn som han kryddat sina första rån med är borta.
Men han låt silloin niin kuin psyykkisesti valmentautunut, enkä lainkaan sovelias niin kuin elämään yhteiskunnan normien puitteissa.
Nu verkar han endast ensam och desperat, och själv säger han i en intervju flera år senare att han var oförmögen att leva enligt samhällsnormerna.
Markkanen pidätettiin maaliskuun alkupäivinä ja siitä lähtien ovat poliisitutkimukset jatkuneet kiinteästi. Jo eilen oikeus...
Den 3 mars år 1968 åker Volvo-rövaren ändå fast i samband med ett butiksinbrott i Hornbäck drygt 50 kilometer norr om Köpenhamn.
Mähän olin siellä, kun mä Tanskassa olin silloin, näin ryöstöt oli, niin mähän sitten järjestin itseni tahallaan kiinni, koska mä olin vannut poliisia saa minua koskaan ottaa kiinni. Niin mä sitten ajattelin, että mä saan mahdollisimman nopeasti tuomion. Minä painun Suomeen, täältä on helppo karata. Ja sitten mä häivyn Etelä-Amerikkaan, että mä ajattelin, että ei sillä tuomiolla ole mitään merkitystä. Että mähän niin kuin pilailin, tein vitsinä sitä siellä.
Matti Markkanen påstår att han skulle ha blivit fast med flit. Det låter lite märkligt, men han hävdar att det var en hederssak att inte låta sig infångas av dansk polis. Dessutom räknar han med att få avtjäna sitt fängelsestraff i Finland, och från ett finskt fängelse kan han ju lätt rymma och ta sig vidare till Sydamerika.
Ikävä kyllä, mulla on ehkä sellainen psyykkinen rakenne, ettei sekään järkyttänyt vielä se ensimmäinen tuomio millään lailla, vaikka se oli melko pitkä 16 vuotta.
Volvo Markkanen döms i Danmark för sammanlagt 141 enskilda brott till 16 års fängelse.
Markkasen tilillä on muun muassa 4 aseella uhaten tehtyä pankinryöstöä ja muita ryöstöjä. Yhteensä syytekirjelmä sisältää 50 kohtaa, useimmat niistä autovarkauksia.
Mellan 1966 och 1968 har Volvo Markkanen bland annat gjort sig skyldig till oräkneliga bankrån, fordonsstölder och ett rånförsök av hotellkassan på Hotel Marina, där en nattportier blir sårad efter att Volvo Markkanen avfyrar 2 skott mot honom.
Vakavin syytekohta on tänään esillä ollut Pohjois-Sellannissa Hotelli Marinassa suoritettu ryöstöyritys, jonka yhteydessä Markkanen haavoitti eteisvahtimestaria.
Endast ett checkhäfte i jackfickan framför hjärtat och en välsignad tur gör att offret överlever.
Han blir mer desperat efter pengar. Så begynder han ju att bruka de där vapen. För förr hade han inte skutt. Och så är det han ender med liksom att skjuta Natpoche, som faktiskt kunde ha varit död hvis inte han hade checkhäfte foran hjärtat i sin jackelomme.
Men fortfarande vet familjen Rasmussen inte om att den omtalade bankrånaren är deras gode vän Matti Markkanen. Det får man till slut veta när Matti försvinner och hans namn istället börjar dyka upp på löpsedlarna.
Min mormor har fortalt mig att Matti försvann plötsligt från familjen. Och jag vet inte om de har haft ett telefonnummer till, men han försvann bara. Och så såg de det på avisforsiden en dag. Det var han. Och de blev mycket chockerade.
Det kommer som en chock för familjen Rasmussen att Matti Markkanen och Volvo-rövaren är en och samma person. Hur är det möjligt att den snälla mannen som hjälper barnen med läxorna och som talar 7 språk och danska så väl, att danskarna tar honom för en landsman? Hur är det möjligt att han är bankrånaren som hela Danmarks poliskår jagar?
Och så avtalade de sig i familjen att de aldrig någonsin vill tala om det igen. Och så var det kort tid efter, då man begynt att avhöra Matti Volvo Markkanen, att min oldefar så blir siktet för sin rättsmuling. Och så kommer han så i fängsel.
Familjen bestämmer sig för att lägga lock på hela historien. Dels på grund av skammen, dels för att man misstänker att Matti Markkanen angivit Erik Rasmussen, som också han åker in i fängelse.
Det har været en hemmelighed, som har været mellem mine oldeforældre og min mormor og hendes søskende. I flere årtier har de ikke talt om det. Og det viser jo også, at de skammer sig over det. Og også fordi min oldefar ender med at skylde 8 millioner danske kroner til staten.
Volvo-røveren bliver en familjehemmelighed. Ingen skal få veta vad de varit med om eller att Erik Rasmussen dömts att betala 8 miljoner kronor i skadestånd till den danska staten.
Han var intelligent kunde. Tyvärr bara så var han kriminell som många andra. Han skulle ha gått fram nu på andra business också. Det är inget sätt om han skulle vilja bara. Till exempel på Aira då skulle han ha stigit. Men han höll sig på platsen. Han var så där rastlös.
Porrkungen och affärsmannen Tom Sjöberg är en av de få finländare som hade kontakt med Volvo-marknaden i mitten av 60-talet då de båda höll på med smuggling.
Vi hade ju också ärende alltid till Köpenhamn. Vi var och söka porrtidningar därifrån. Då träffade jag honom förstås där och vi drack kaffe där och han berättade lite om sitt farstug där och höll på med. Men förstås berättade han ju vad han gjorde. Vi visste ju det, men att vi höll ju tyst om det för att det var vår business. Och han visste vad vi gjorde på. Vi smugglade ju porren och han smugglade sina saker där. Ja, men så han var ju rolig. Han pratade hemskt många språk perfekt och han pratade precis franska också som fransmän. Han pratade danska som dansk. Danskarna trodde att han var dansk. Men han var ju lite sån där äventyrare. Han var hörsäntligt på plats, det märkte jag nog att han hade liksom palo perses, kan man säga. Men att jag kom bra överens med honom alltid. Han var hård kunde. Vi hade nog en sån jotto en gång med honom att jag märkte att det var stenhård kund.
Visst är Volvo-marknaden tuff och de 7 bankrånen som han utfört i Danmark vittnar om en kallsinnighet. Men samtidigt finns det något vägt och känsligt över den finske bankrånaren, säger Regitze Jörgensdatter.
Han har liksom det här familjebehov. För efter vad min mormor kan huska så bodde han alltså bara en ettvärldshus i København alene. Og var meget enspænder. Min mormor kan også huske, at han havde altid nedbidte negle. Og det var også måske et tegn på, at han måske var meget nervøs.
Matti Markkanen bodde ensam i en liten lägenhet i Köpenhamn. Och Regitze Jörgensdatters egen mormor minns att han ofta hade nedbitna naglar, som om han var väldigt nervös.
Så det är vildt, hvordan man liksom tror efter hans facade, att han har kunnet efter penge. Men i sidste ende, så var han jo ude efter et venskab, og det virker jo til, at han havde ret tæt venskab med Tarvi, indtil han stod.
Kanskje Matti Markkanen, i stedet for pengar, var ude efter venskab. I varje fall tyder de senare årens bokprojekt med filmregissören Tarvi Kassila på at den gamle bankrånaren värdesatte venskab högre än pengar.
Der kommer jo Tarvi og siger til ham, jeg vil gerne lave noget omkring dig, jeg vil gerne skrive en bog om det, eller et eller andet, han har et tilbud til ham. Og så siger Volvo-markanen, hvad vil du tilbyde? Og mange ville jo tænke, at Volvo-markanen kun var ude efter penge. Men så siger Tarvi så, jeg vil gerne tilbyde dig et venskab.
När Tarvi Kassila presenterar sitt projekt att skriva en bok om Volvo-markanen och allt han varit med om, så frågar Markkanen vad Kassila har att erbjuda gengäld. Många skulle säkert tro att Volvo-markanen var ute efter pengar, men när Kassila säger att han kan erbjuda sin vänskap visar det sig att det just är det som den åldrande bankrånaren behöver. Någon att prata med, någon att dela sina bekymmer med, någon att lita på.
Han är ju också blivit sådan, i sin senare år, där blev Volvo-markanen också en mafioso, sådan godfather. Och man vet ju gott med mafia, liksom klanerna, att det är familje där kommer först.
På 70- och 80-talet liknar Volvo-markanen allt mer en mafioso. Men till och med då förefaller det som om familjen är viktigare än alla de pengar som man kan sno på ett eller annat sätt.
Volvomarkanen ringer till min oldemor och säger att han går och betalar med min oldefar. Men där han faktiskt död, det jag tror det är ett halvt år efter min oldefar dör eller sånt där, så kontaktar Volvomarkanen ham. Men da han, vi ved ikke, hvad han ellers sagde til min oldemor, men det var bare, han spurgte i hvert fald efter min oldefar.
Kontakten med familjen Rasmussen avbryts i och med att Erik Rasmussen och Matti Markkanen båda döms till långa fängelsestraff. Först i slutet av 80-talet hör Markkanen plötsligt av sig, men då har Erik Rasmussen nyss avlidit och det är oklart vad Markkanen egentligen vill med sitt telefonsamtal. Själv har Matti Markkanen fortsatt sitt kriminella liv med flera bankrån, bland annat i Norge.
Korkeimman oikeuden päätöstä odotellessa sitten vuonna 1977 kaikki alkoi olla niin totaalisen yhden tekevää, että karkasin erään toisen kaverin kanssa Mikkelin läänivankilasta ja noin kuukauden kuluttua meidät saatiin kiinni Norjassa siellä tehdyn ryöstön jälkeen.
I oktober år 1977 rymmer Markkanen med en kompanjon från länsfängelset i Sankt Mikkel. De rånar ett postkontor i Sibbo, tar sig vidare till Norge där de också begår ett postrån i Hemnäs i närheten av Oslo. Den norska polisen tar fast de finska postrånarna och Matti Markkanen förpassas tillbaka till Finland för att avtjäna ännu ett långt fängelsestraff på 5 år och 6 månader.
Kun sitä ikää tulee lisää, niin silloin ihmiset, useimmat ainakin, tietyllä tavalla tasoittuvat. Jotkut ehkä alkoholisoituvat. Mä olen huomannut monista tämän tyypin ihmisistä, että jos toiminta lakkaa, niin sitten tulee viina tilalle.
Åldern medför ofta ett visst lugn, säger Markkanen, men konstaterar samtidigt att många av hans hetlevrade kumpaner börjat dricka när spänningen försvunnit ur deras liv. Också Volvomarkkanen slår av på takten och försöker faktiskt göra något gott av sina erfarenheter av kriminalvården.
There are some people who don't like that an ex-criminal has become famous and that he can make himself heard and perhaps speak on behalf of the others who are still inside.
Matti Markkanen intervjuas ofta av utländsk press. Han är vältalig och argumenterar för en humanare fängelsevård, vilket retar en del människor som i Markkanen fortfarande ser en obotlig brottsling.
Det är bra att folk i allmänhet vet att brottslingarnas liv inte är så härligt och spännande som man skulle tro det. Och det ska inte förhärligas på något sätt. Så.
Många tycker ändå att Volvo Markkanen borde uppvisa större ångar, men själv citerar han gärna Doris Day och Edith Piaf.
Mm. Jo nuorena semmoinen, tai semmoista 2 mottoa, minkä mukaan mä elin. Se olisi vaikkapa tämän Doris Dayn laulun mukaan, niin ehkä se on tunnetumpi keisseraasseraa, mitä tuleman pitää tulee tai tapahtuu. Se on eräänlainen kohtalon usko. Ja sitten toinen, Edith Piafin, Je ne regrette rien, en kadu mitään.
No.
Matti Markkanens sista år kantas av sjukdomar och han dör år 2016, 78 år gammal.
Till sist noterar vi att en av Finlands mest kända brottslingar, Matti Volvo Markkanen, har dött. Markkanen dog igår kväll 78 år gammal efter en längre tids sjukdom. Markkanen begick många brott, han blev känd som bankrånare och för att han föredrog bilar av märket Volvo som flyktbil. Det var Apu Lehti som först rapporterade om dödsfallet.
Trots sin språkliga begåvning blev Matti Markkanen aldrig diplomat eller professor i fonetik. Men i Danmark lyckades han på 60-talet i varje fall bli folkhjälte, en Robin Hood-aktig figur som stal av de rika.
Han liksom blev symbol på liksom att de fattiga är som Robin Hood. Det har han också beskrivit som. Han liksom tar för de rika. Så det var också rätt intressant med Volvo-marknaden.
epäilemään köyhiltä varastaa. Joskus olen mahdollisesti vienyt auton ja siitä olen pahoillani ja tunnen niin kuin syyllisyyttä.
Du har lyssnat på Dokumenterat, ett program om bankrånaren Matti Volvo Markkanen och hans vilda framfart i Danmark på 1960-talet. I programmet medverkade redaktören och historiebloggaren Regitze Jörgensdatter, affärsmannen Tom Sjöberg och Matti Markkanen som under årens lopp blivit intervjuad i flera sammanhang här på YLE. Producent var Sandra Wikstrand. För ljuddesignen stod Mike Grönros och mitt namn är Petter Lindberg.